är det dags för program nummer 2, Mudbugs and Chili Peppers. New Orleans Jazz spelade först i French Quarters New Orleans, senare i Storyville. Storyville låg på sin tid i området mellan Canal Street och Basin Street. I Storyvilles glädjekvarter florerade prostitutionen mellan 1896 och 1917. Det var dåvarande borgmästaren Sidney Story som 1869 avsatt en del av de franska kvarteren för detta ändamål. Det är lite av ödets ironi att borgmästaren, som var en religiös och moralisk man, fick ge namn åt det nya omoraliska rödljusdistriktet Storyville. De flesta stora musiker från den tiden, även Louis Armstrong, spelade på barerna och kabaretteatrarna i Storyville. Nu ska vi spela en låt. Om man idag frågar garvade New Orleansbor om vilka som är deras favoritorkestrar genom tiderna, så dyker alltid The New Orleans Owls och Louis Prima upp. The New Orleans Owls var aktiva mellan åren 1922 och 1929. Det var det första jazzband som gjorde en grammofoninspelning helt med elektrisk utrustning och dessutom i en inspelningsbuss. Det var något helt nytt. The New Orleans Owls med That's a Plenty. Det spelas fortfarande jazz i New Orleans, men Storyville är stängt. Det stängdes i en våg av supermoralitet under första världskriget. Det fanns en flottbas i New Orleans vid denna tid. Flottans glada gossar skulle inte ha allt för roligt, kan man tänka. Den federala regeringen i Washington beslöt att reglera verksamheten och stängde Storyville. I ett slag slog man undan förutsättningarna för många av jazzens tidiga musiker. Nästa låt är klassikern Diana. denna gång med Fletcher Hendersons orkester. Han var inte från New Orleans, men inte långt därifrån. Född 1877 utanför Atlanta, Georgia. Han var en pianist och en orkesterledare. Hans musik var en föregångare till big band och swingmusiken. Kopplingen till New Orleans får väl vara att Louis Armstrong anlitades av Fletcher Henderson. Det var där han fick sitt första stora genombrott utanför King Oliver-tiden. Dinah med Fletcher Hendersons orkester. Efter stängningen av Storyville fick musikerna svårt att hitta jobb i New Orleans. Han spelade ju i stor utsträckning på etablissemangen i glädjekvarteren Storyville. Många jazzartister gav sig iväg mot nya arenor, framförallt i New York och Chicago. Nu till musik. Kid Ory är en legend inom New Orleans-jazzen. Han spelade trombon på det mest kraftfulla sätt. Hans rätta namn var Edward Ory. Han var född i New Orleans. Kid Ory har gått till historien som den som gjorde den första grammofonskivan som spelades in helt och hållet med svarta musiker. Den första var ju 1917, men då med vita musiker. Låten är Sugar Blues. Den har spelats in otaliga gånger med otaliga musiker. Sugar Blues med Kid Ory. Thank you. Men det spelas fortfarande traditionell jazz i New Orleans, bland annat i Preservation Hall, en kort bit in på St. Peter Street, en tvärgata till Bourbon Street i de franska kvarteren. Där står ett band och spelar kväll efter kväll. Förr var orkestern densamma år efter år. Medlemmarna byttes ut efterhand som de föll ifrån eller slutade. Numera byts bandet ut regelbundet. Inträdet var på 1980-talet $5 och det serverades ingenting mer än musik. Och så här kunde det låta om man besökte Preservation Hall förr i tiden. Men denna gång av en trombonist från Kalifornien, Turk Murphy. Han spelade med några av de legendariska musikerna inom New Orleans-jazzen innan han startade ett eget band, Turk Murphys jazzband. Det blir en ragtime-låt. Ragtime är en musikform som uppstod i slutet på 1800-talet och var omåttligt populär på sin tid, en föregångare till jazzen. Harlem Rag.
We have one of the very wonderful ragtime compositions this time written by Tom Turpin. This is one that features piano by Pete Clute called the Harlem Rag.
Hur många S och hur många I är det i Mississippi? Mississippi är Nordamerikas största flod. Den börjar i Minnesota nära Kanadas gräns och rinner ut i Mexikanska golfen genom New Orleans. Innan järnvägen kom var floden den viktigaste transportleden mellan Mellanvästern och sydstaterna. Hade det inte varit för Mississippis roll som transportled så hade troligen inte New Orleans blivit till. Hade inte New Orleans blivit till så hade knappast jazzen skapats, åtminstone inte i den form den fick. Nästa låt spelades in av New Orleans Rhythm Kings. Den var aktiv under 1920-talet. New Orleans Rhythm Kings kallades ibland kort och gott för NORC. NORC är enligt jazzkonnoisseurerna en underskattad orkester som borde vara mer känd. Den hade stort inflytande på hur den tidiga Chicago-jazzen utvecklades. Låten heter Panama. Vill ni veta var namnet Dixieland kom ifrån? Jo, Louisiana var en fransk besittning som så småningom övergick till USA. Efter övertagandet flyttade de engelsktalande amerikanerna till New Orleans. Kommersen var livlig och det fanns pengar att hämta. De bosatte sig på den södra delen av stan, men fransmännen bodde kvar på den norra. Därav The French Quarters. Stadens huvudgata, Canal Street, skilde dem åt. Norr om Canal Street tryckte bankerna sedlar med fransk text. Söder om Canal Street tryckte sedlar med engelsk text. Detta skapade en viss förtret bland den allmänna kommersen i stan. Då kom en bank på idén att trycka sedlar med engelska på ena sidan och franska på den andra. Så var det problemet löst. På en 10-dollarsedel stod det därför 10 dollar på den ena sidan och Dix, D dollar på den andra. D eller Dix betyder ju 10 på franska. Det tog inte lång tid innan Dix blev Dixie. Nu till den sista låten i detta avsnitt. Den spelades in av en New Orleans-orkester som leddes av en trummis. Hans namn var Paul Barberin, en etablerad musiker i New Orleans jazzkretsar. Han har spelat mot de stora namnen inom jazzen. Han avslutade karriären med sitt eget band, Paul Barberin and His Band. Han ledde orkestern från 1955 till sin död 1969. Härmed Sing On. Nu har vi nått slutet på detta avsnitt om New Orleans jazz. Jag hoppas att ni gillar musiken lika mycket som jag gör. Tack för att ni har lyssnat.